Hej och välkommen till undervisningsserie nummer 2 om utvecklingsläran kontra skapelsetro. Den här serien är inspelad vårvintern 2005 och jag som pratar heter Lennart Jareteg. Innehållet på denna serie är indelat i 3 spår så att du enkelt ska kunna dela upp ditt lyssnande. Det första spåret presenterar en kortfattad skapelsemodell över hur världen kan ha blivit till genom Guds skapande och hur den sedan har blivit kraftigt förändrad under den så kallade syndafloden vid Noas tid. Spår nummer 2 ger svar på ytterligare en del vanliga frågor om skapelsetro och utvecklingsläran. Och spår 3 innehåller en sammanfattning och en inbjudan till kristen tro och skapelsetro. Jag tänkte nu ge dig en beskrivning i sammanfattning om hur världen har blivit till och förändras utifrån ett skapelsetroende perspektiv. Det här får du för att du ska få en fullfjädrad modell att tro på som alternativ till evolutionsmodellen. Det finns alltså en komplett sådan modell och beskrivning baserad på moderna vetenskapliga fakta. Denna kallar man för skapelsemodellen. Med den i bagaget så behöver du inte vackla i din Guds- och bibeltro när utvecklingslärans knäktar skramlar med sina vapen. Vår utgångspunkt i skapelsemodellen är den att Gud finns och att han har skapat världen så som Bibeln säger. Ovanpå det här så bygger vi på med vetenskapliga observationer och fakta och så tar vi på så sätt fram en logisk beskrivning över hur världen kan ha blivit till och förändrats. Att Gud finns är ett antagande som inte går att bevisa med vetenskap. Men observera att Gud inte finns är också ett antagande som inte heller går att bevisa med vetenskapen och som alltså inte är bevisat. Så det är alltså inte vetenskapligare att utgå från att Gud inte finns än att han finns. En stor fördel i skapelsemodellen är att vi känner till vårt ursprung och vårt mål och livet inte är meningslöst. Det här är dokumenterat i Bibeln. Men inom utvecklingsläran så medger man att livet är meningslöst. Allting styrs ju bara av slumpen. Och hur bra är det att få lära sig det i skolan när man är en vilsen, utstött tonåring med dåligt självförtroende? Men som skapelsetroende så vet jag utifrån Bibeln att Gud älskar mig. Han vill mitt bästa, han hjälper mig om jag ber om det och han vill leda mig till ett kommande evigt liv där det inte finns några tårar utan bara sann glädje och kärlek. Och det här är en otrolig bonus i skapelsemodellen. Vi ska nu se hur Bibeln beskriver världens skapelse. Först ska jag nämna något om dagar när det gäller de 6 skapelsedagarna. Om man läser de stora judiska rabbinernas tolkningar av just dagar i detta sammanhang så är de i stort sett eniga om att den gamla hebreiska grundtextens ord i Bibeln för dag skall tolkas som ett 24 timmars dygn, som ett jordvarv alltså. Vi utgår därför ifrån att det handlar om 24 timmars dagar. Vi behöver inte krångla till det med andra tolkningar eftersom vi då lyssnar in oss på utvecklingsläran och dess problem med att få tiden att räcka till. För en så otrolig Gud som vi har så är tiden inget problem. Här kommer nu de 6 dagarna då. Och läs gärna med i din bibel samtidigt. Det som jag säger här det är lite extra beskrivningar av det som står i Bibeln. Men jag utgår ifrån Bibeln och försöker också koppla det till forskning och kända observationer. På första dagen så skapade Gud universum, jorden och ljuset. Och jorden var täckt med vatten. Ljuset här, det är inte solen och vilket ljus det var, det kan vara svårt att säga. Men av andra delar i Bibeln så kan vi förstå att Gud bor i ett ljus och allt är ljus i hans närhet. Kanske var det så att han för jorden på första dagen skapade förutsättningarna för ljus eller fenomenet ljus. På andra dagen så skapade Gud ett valv på himlen. Detta valv det är atmosfären. Och därefter så delade Gud på jordens vatten och flyttade upp en del av det ovanför atmosfären. Och vattnet ovanför atmosfären det var ett ånghölje som låg som ett täcke runt jorden. Det här det bidrog till ett mycket behagligt och nyttigt klimat över hela jorden och som också skyddade från strålning ifrån rymden och solen. Ånghöljet, det var inte moln, de kom efter Noas flod. Men det här gjorde att det inte fanns något regn före Noas flod, utan det var dagg som vattnade jorden. På tredje dagen sedan så lät Gud vattnet dra sig undan till hav och land visade sig då. Torra platser blev alltså synliga. På det torra lät sedan Gud växter av alla slag skjuta upp och markens örter, de skulle vara till mat åt alla djur och frukt och bär skulle vara till för människan. Djuren de åt inte varandra alltså vid den här tiden. På fjärde dagen så skapade Gud himlakropparna. Solen, månen, planeter och stjärnor. Men de syntes inte tydligt på grund av ånghöljet runt jorden. Men nu var allting klart så att växterna kunde leva vidare. På femte dagen så skapade så Gud alla fåglar och alla djur i havet. Där fanns ju nu mat för dem. På sjätte dagen skapade sedan Gud alla sorters övriga djur och till sist människan. Här säger skapelsemodellen att Gud skapade alla huvudgrupper av djur såsom urhunden, urkatten, urhästen och så vidare. Och från alla dessa har olika varianter kommit fram, olika arter om man så vill. Men det har inte skett någon makroevolution, alltså utveckling från en djurgrupp till en annan. Något mitt emellan dessa djurgrupper har aldrig funnits och finns inte heller idag. Alla människor härstammar också från Adam och Eva och modern forskning inom molekylärbiologin visar på att alla människor har en gemensam moder som bara är från runt 6000 år tillbaka i tiden. Vilket alltså stämmer rätt så bra med Bibelns tidsangivelser. Forskning säger detsamma om till exempel hästar. Människan fick sedan till uppgift att vårda och bruka jorden. På sjunde dagen så vilade så Gud. Men det innebar nog inte att Gud var trött efter sitt skapande. Men han var då klar med skapelsen och han vill med sjunde dagen visa oss att vi behöver en vilodag i varje vecka. Det här att alla levande varelser skapades färdiga i sina grupper, det stöds av observationer inom biologisk forskning. Det finns ingenting som tyder på att djur eller växter skulle ha utvecklats fram från gemensamma förfäder. Fossila lämningar visar till exempel inte på något sådant. Varje huvudgrupp finns representerad inom fossilen, men inga mellanformer. Inom huvudgrupperna har det sedan med åren uppstått variationer och detta kan man kalla för arter. Det innebär att till exempel räv, varg, schakal och hund härstammar ur samma huvudgrupp som Gud en gång skapade. Hunddjuren har likadana funktioner och de går också att para med varandra. Men det går inte att para djur över gruppgränserna. Det finns ingen genetisk samhörighet mellan grupperna. Eftersom Gud skapade allt färdigt från början så uppstår då inte frågan om hönan eller ägget kom först. Inte heller om blommor eller bin kom först. Eller andra saker som är beroende av varandra. Allt var en ekologisk fungerande helhet från början. Inom skapelsemodellen så behandlar man också syndafallet. Och jag tänker inte gå in på det mer här än att säga att det är ju förklaringen till varför sedan världen hamnade under ondska, förgängelse och alla slags nedbrytande krafter. I skapelsen så var allt gott ifrån början, men via syndafallet så kom det onda in. 1656 år efter skapelsen kom sedan den stora syndafloden vid Noas tid. Och detta är en mycket intressant händelse eftersom så mycket av vad vi ser i världen idag har blivit format av den här oerhörda katastrofen. Av någon anledning så kom jorden i en sån obalans att ånghöljet som vi har pratat om började kondensera och regna ner som ett massivt regn över hela jorden i 40 dagar och nätter. Samtidigt så vällde det fram vatten ur jordens inre. Noa byggde då en båt, en ark, på Guds befallning och samlade in alla sorters djur, en hona och en hane. Och så fyllde han arken med dessa och så sin familj också. Och på så sätt så klarade sig de flesta djursorterna vidare. Och någon har gjort beräkningar på hur stor arken var utifrån Bibelns måttangivelser. Och det skulle inte ha varit några problem, säger man, att rymma alla djur inklusive mat. Förmodligen hade Noah även med sig dinosaurier av alla slag i arken. Och då kanske du undrar hur det var möjligt att ha med så stora och så farliga djur. Men många forskare är eniga om att dinosaurierna var ofarliga växtätare. Det här kan man till exempel se i studier på fossila dinosaurietänder och i innehållet på fossilt dinosauriebajs. De dinosaurier Noah tog med sig, de var säkert inte heller speciellt stora. Dinosaurier var inte så stora som vi många gånger tror. Djur och människor, de levde ju mycket längre förr, och speciellt då före floden. Och reptiler och kräldjur, de växer under hela sin livstid. Så en del enstaka, riktigt gamla individer, de blev förmodligen också riktigt stora. Något som vi idag kan se i en del fossila lämningar. Men ett ägg från till exempel en Tyrannosaurus rex, det är mindre än ett strutsägg. Och detta säger oss också att de unga djuren inte var så stora. Så dinosaurierna, de var nog inget problem att ha med sig i lasten. När hela ånghöljet sedan hade regnat ner så uppstod för första gången en klarblå himmel. Och efter en tid så kom det moln och så blev det regn. Och det var därför som regnbågen kunde visa sig för första gången och så vara en signal om att en ny syndaflod inte skulle kunna komma mer. Gud lät ju regnbågen komma som ett löfte enligt Bibeln. Ett löfte om att det inte skulle bli någon mer flod. Under de här enorma vattenmängderna nu då som uppstod på jorden så uppstod också ett enormt tryck på jordskorpan, vilket resulterade i massor av vulkanisk aktivitet. Och det här gjorde att bergskedjor reste sig. Och när vatten vällde fram ur underjorden så störtade också väldiga jordmassor ner i dessa hålor och så bildades djupen i haven. Allt vatten hade också drängt allt levande och alla växter som funnits. Och på vissa ställen så samlades dessa till fossil och på andra ställen så inkapslades enorma mängder och på så vis så bildades kol- och oljekällor. Och de här fossila bränslen består ju just av biologiskt material som under högt tryck och värme blivit till olja eller kol. Och det behövs inga årmiljoner för att sånt ska uppstå utan endast värme och högt tryck. Det visar laborativa experiment på. Det är viktigt att påpeka att fossil måste ha bildats väldigt fort. Döda djur kan ju inte ligga en längre tid och sakta övertäckas för att efter en lång, lång tid förstenas till fossil. I fossillagren finns det på flera håll trädstammar som står rakt igenom hela lagren och detta vittnar också om att allting hände väldigt fort och inte under årmiljoner. Varför enkla djurarter ofta, men inte alltid, men väldigt ofta förekommer längre ner i fossillagren och de större och mer avancerade djuren längre upp kan helt enkelt bero på att de här stora djuren klarade sig flytande längre eller kunde hålla sig undan översvämningen en längre tid. Jag ska också säga att den vattenmängd som vi har på jorden idag, den skulle vara cirka 2,5 kilometer djup överallt om vi plattade till jordskorpan. Så en översvämning var inga problem att få till med den vattenmängd som finns på jorden. Eftersom bergskedjor och havsdjup uppstod på grund av den vulkaniska aktiviteten så rann vattnet så småningom undan och en del av vattnet förångades också till moln. Det är rimligt att anta att klimatet till att börja med var i en viss obalans och att himlen var mörk av aska från omfattande vulkanisk aktivitet. Och i det här tillfälliga kalla klimatet så kan de väldiga inlandsisarna ha uppstått. Inlandsisarna har i sin tur sedan påverkat landskapet väldigt mycket hur det ser ut, inte minst i vårat land. I det här nya klimatet som förmodligen också innebar ett lägre lufttryck så kunde dinosaurierna inte överleva. Och de djur som inte var skapta för detta nya klimat, de dog därför ut ganska snart. En annan intressant sak som man kan se i Bibeln är att de höga åldrarna på människor snabbt avtar efter floden. Det hade ju nu blivit ett kärvare klimat, helt andra levnadsförhållanden och ånghöljet runt jorden hade försvunnit. Det ånghölje som alltså skyddade mot skadlig strålning bland annat. Före floden så blev de flesta människorna runt 900 år gamla och Noa han blev själv 950 år gammal. Men som sagt, efter floden så sjönk åldrarna snabbt. Abraham, Isak, Jakob, Josef och Mose, de blev respektive 175, 180, 147, 110 och 120 år gamla. Det finns några ytterligare saker i Bibeln som är intressanta angående åldrar. När Josef presenterar sin far för farao så är Jakob 130 år gammal. Och trots detta så säger Jakob till farao att få och svåra har mina levnadsår varit. De når inte upp till mina förfäders levnadsår under deras vandringstid. Och det här står i första Moseboken kapitel 47 och vers 9. Jakob säger här indirekt att förr levde människor längre och han ojar sig över att det känns som om hans liv snart skulle avslutas. Och detta säger han vid 130 års ålder. I första Moseboken kapitel 12 så berättas om när Abrahams fru Sara var 70 år gammal. Då ville Egyptens farao ha henne som hustru eftersom hon var så vacker. På samma sätt var det 20 år senare när kung Abimelek i Gerar ville ha henne till hustru. Hon var då 90 år gammal. Så här är det väl också uppenbart att åldrandet var annorlunda vid den här tiden. En liten kul grej man kan se är att Noas son Sem, som blev 600 år gammal, han levde samtidigt som både Abraham, Isak och Jakob, trots att det var 8 generationer mellan honom och Abraham. Så de här gamla personerna måste ha framstått lite som kloka gubbar. Och detta kan ha lett till att olika myter om gudar som vandrat på jorden uppstod bland de avfälliga människorna. Här har du nu fått en skapelsemodell i sammandrag. Och du ska också veta att det bland många olika icke-kristna, icke-judiska stammar och folk runt om i världen finns mycket gamla, både skapelseberättelser och berättelser om en stor översvämningskatastrof, som är mycket lika Bibelns berättelser. Sådana urgamla berättelser finns på alla kontinenter. Och de här vittnar om att vi människor har ett kollektivt minne av stora saker som faktiskt inträffat. I nästa avsnitt på spår 2 så ska jag ta upp några ytterligare vanliga frågor som brukar komma fram när det gäller vårt ursprung.